Det är som sagt en speciell tid för oss, både som församling men också som mänsklighet, som svensk befolkning och befolkning i världen. Den här situationen, när jag läser eller hör om Olof här och jag pratar om honom så, och att han blev sjuk av det här viruset, så påminner det mig om att vi behöver ta den här situationen på allvar. Och det gäller oss som församling och som enskilda. Och därför vill jag med all värme och all kärlek ändå uppmana dig som är över 70 år eller som befinner dig i någon annan riskgrupp att ta det på allvar. De rekommendationer som finns att stanna hemma. Gå inte ut ens för de här korta enkla ärendena. Och detsamma gäller dig som är sjuk. Även om det är det minsta lilla. Det som i normala fall vi tänker att men det här kan jag ändå gå och göra och handla med och så vidare. Jag har själv varit där och tänkt den tanken och så har jag kanske gått ut en gång för mycket. Men vi behöver ha den här tanken med oss att jag vill inte vara den som sprider vidare till någon som är i riskgrupp. Även om inte sjukdomen kanske blir så allvarlig för mig, så blir den det för någon annan. Och vi behöver lyssna på vad myndigheterna säger. Och jag tänker att vi kan välja att vara tacksamma att vi lever i ett land där vi inte blir förbjudna att gå ut. Men där ändå rekommendationen är att stanna inne. Om vi inte verkligen måste ut. Men vi behöver vara noga med hur vi agerar som enskilda. Och också som församling. Omsorg och kärlek får i den här tiden visa sig på andra sätt än att vi möts fysiskt. Men det sagt, över till predikan. Och idag är det palmsöndagen. En söndag som kanske inte uppmärksammas så där jättemycket vanligtvis i våran rörelse, i våra församlingar. Men jag tänker så här, vi kliver ju in nu i påskveckan. Och den börjar idag. Och då tänker jag att vi i den här tiden som vi befinner oss i kommer få möta nya, som jag säger, vi har chansen att möta Jesus på nya sätt. Och i den här tiden, vanligtvis runt påsk, brukar tv visa lite filmer om Jesus eller dokumentärer och så vidare om vem Jesus är och varför vi firar påsk. Men jag tror att många människor nu kommer att söka sig till varför vi firar påsk, mycket mer än kanske vanligtvis. Och där har vi en chans, som församling men som enskilda också, att vara där och berätta för människor om vem Jesus är, om vad han har gjort och vad han betyder. Vi kommer under den här veckan varje dag publicera ett kort klipp och under en minut på vår Facebook-sida där vi kommer berätta lite grann om vad påsken är. Så lite mer liksom varje dag. Och dela gärna detta, sprid gärna vidare till dem som följer dig. Och vi jobbar också på, och det kanske inte kommer igång den här påskveckan, men vi jobbar på att starta en telefonjour. Några timmar om dagen, kanske 2 timmar om dagen, där någon, där man kan ringa till ett nummer och någon svarar och berättar om vad påsken är, eller svarar på frågor, eller bara för att kunna få prata med någon en liten stund för de som känner sig ensam. Hör gärna av dig till mig eller Josefina om du skulle kunna vara med i en sån telefonjour någon gång. Men påsken, tillbaka till den. Påsken är ju faktiskt kyrkans viktigaste högtid. Det här är centralt i det vi tror på. Det som sker den här veckan. Och den blir ju inte mindre viktig för att man inte kan resa bort. Eller för att man inte kan ha fest. Eller för att man inte kan gå och köpa lösgodis. För det vill man kanske inte göra i de här smittotiderna. Påsken är fortfarande lika viktig för oss som församling, för dig som troende. Och vi ska läsa Bibeln nu. Du kanske har Bibeln hemma, beredd med dig. Slå gärna upp Matteus 21. Det är 21 kapitlet och från vers 1 ska vi läsa idag. Det kommer också komma upp här på skärmen. Precis, där har vi det. Titta. Teknikens under, som i vårt fall heter Oscar Modig. Jag kommer nu läsa från Matteus 21. Häng med. 13 versar. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem, och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten, Jesus från Nasaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Låt oss be. Tack Jesus för ditt ord. Tack för det som vi fått läsa nu, och jag ber dig Gud att du ska tala genom detta till oss, var och en här, på det sätt som du vill och det som du tänkt säga idag, så talar det Gud. Jag ber att du ska låta oss som församling få växa närmare dig och in i gemenskapen med varandra, trots att den här tiden är som den är. Men jag tackar dig Gud för att vi får läsa om hur du kommer till Jerusalem. Och vi ber Gud att det här ska tala till oss den här dagen. I Jesu namn. Amen. Jesus och hans lärjungar kom till Olivberget, som står, det är ett berg som står i östra utkanten av Jerusalem. Och jag var där för några år sedan, stod på det här berget och kunde liksom se det som Jesus, den utsikten som Jesus hade, ungefär. Det har ju hänt mycket sedan Jesus gick på jorden på 2000 år, så att det är klart inte utsikten är densamma idag. Men det finns också en modell som är byggd på Israel Museum i Jerusalem. Och där var vi och tittade. Och den här bilden som ni ser nu på skärmen, fotot av tempelplatsen, det är från den modellen. Det var ett foto jag tog på den modellen där. Så ungefär så här såg det ut på tempelplatsen när Jesus kom och skulle fira den här påsken. Det här är kanske ungefär den vinkel som är om man kommer uppifrån Olivberget och man är på väg ner för sluttningen. Där han red på åsnan ner mot staden. Det finns ju några intressanta detaljer i den här texten. Man kan ställa lite frågor till den. Några av dem som jag tänker på är: varför red han egentligen på en åsna? Och den andra frågan jag tänker på är: varför blev han dödad veckan efter, när han blir hyllad som kung på det här sättet? Eller kanske tvärtom, varför blir han hyllad som kung när han sen ska bli dödad? Ja. Och min tredje fråga är: varför går han egentligen och river runt så mycket på tempelplatsen? Jag ska försöka svara på de här frågorna. Åsnan. Till skillnad mot vad vi kanske tror, så var åsnan faktiskt ett djur för kungar. Det är lätt att tänka att hästen borde vara mer liksom det kungliga, symboliskt sett. Man kommer ridande på en kraftfull häst istället för på en åsna. Men det kanske är envisheten hos åsnor som gör att de passar kungar, jag vet inte. Men sanningen är att i den här tiden, på den här, i det här sammanhanget som Jesus befinner sig i Mellanöstern, eller vad vi ska kalla det, området runt omkring där, där var det inte helt ovanligt att kungar faktiskt red på åsnor. in i staden på det här sättet. Det centrala med åsnan är faktiskt det som står i texten. Citatet från profetian i Sakarja bok kapitel 9. Det är Matteus citerar här. Där det beskrivs att deras kung kommer ödmjuk ridande på en åsna. Om man fortsätter läsa i Sakarja 9 så ser man att det står om honom att han är segerrik. Men inte med vapen, inte med stridshästar eller vagnar. De förstör han. Det han kommer med och vinner seger med är frid. Han ger frid. Han ska tala frid till alla folk och hans rike ska vara från hav till hav. Över hela jorden står det i Sakarja 9. Och när vi nu då ser tillbaka i våran tid på den här profetian, och Matteus gjorde det när han skrev sitt evangelium på Sakarja profetia, så ser vi att det här gäller Jesus. Det är Messias profetia om räddaren som ska komma, kungen. Och Jesus är inte en kung som kommer med fysisk seger, med kamp och strid och vinner genom att slåss. Eller genom att armbåga sig fram och trampa ner andra på vägen fram mot sin succé. Han vinner inte sådana segrar. Jesus är en ödmjuk kung. Han segrar genom att ge sitt eget liv. Därför blir han dödad. Därför låter han sig själv bli dödad några dagar efter att detta hänt. Profetian om Jesus kan man säga är delvis uppfylld genom att Jesus gav sitt liv. Den andra delen av profetian, den att hans rike ska vara över hela jorden, är ju vårt hopp vi ser framför oss. Att en dag så kommer vi att få vara i ett rike som sträcker sig över allt som finns. Idag lever vi i det utspridda som kristna över jorden. Men en dag så kommer han vinna en evig seger som kommer visa sig i alla världens länder och riken. Det kommer en dag när Guds rike har fått makten över hela jorden. Och det är bara då, endast då det blir en fullständig, fullkomlig fred på jorden. Han är den enda som kan förstöra alla vapen och se till att det blir en fullständig fred. Jesus blir också hyllad som kungen. Folk lovprisar honom så pass mycket att det står i texten att hela staden kommer i rörelse. Det blir en stor händelse det här. Folk undrar vad är det som pågår. Och det är mycket folk i Jerusalem den här tiden. Vi vet att påsken är på väg. Pesach som den heter för judarna på hebreiska. Alltså den högtiden där, som kanske är den största för det judiska folket. När de återblickar och firar uttåget ur Egypten. Befrielsen som Gud ger dem från slaveriet till friheten i ett eget land. Den här berättelsen lever judarna med ständigt. Det är liksom dag och natt nästan så påminns de om den här händelsen. Men vid påsken så ska de gå till Jerusalem. Och de går dit och de firar det tillsammans på den här platsen. Så det är väldigt mycket folk. Och förmodligen är det också mycket folk just på tempelplatsen. När han kommer in på templet, eller på platsen vid templet ska jag säga. Han ser människorna där som utnyttjar det här genom att köpa och sälja. Sälja djur till offer, växla pengar till höga liksom, kostnader, avgifter för att de själva ska kunna bli rika. Jag tänker mig när han går in där att han blir väldigt frustrerad. Han blir så frustrerad, han blir så arg. Så att han börjar liksom kasta ut folk. Han börjar välta omkull deras bord. Varför gör han det? Jag tror att det handlar om att det som är byggt för att vara bönens hus, som han säger, är nu någonting annat. Bönens hus för alla folk, står det, när de inviger templet. En möjlighet för alla människor att söka sig till Gud, få komma nära honom som är den allsmäktige. Och så har vissa gjort om det till en handelsplats, en marknadsplats där de utnyttjar människor för att bli rika. Och det här kommer in på, jag ska försöka visa det här med någon slags laserpekarfunktion. Jag hoppas ni ser den nu på era bilder där ni sitter. Och ni som är hemma och lyssnar på närradion, ni får väl bara försöka se det här framför er. Jag har en bild på tempelplatsen. Det som är här ute på sidan här, eller på båda sidorna om den höga byggnaden i mitten. Det här är hedningarnas förgård kallas det. Det här området som är den öppna, tomma platsen på templet. Där var det förmodligen den här handeln skedde. Det var ju så att innanför den här lilla muren, det finns en liten mur som man kan se lite grann här. Den är inte så särskilt hög, men den var viktig på templet. För härifrån och in fick bara judar komma, de som tillhörde folket. Inne på den här platsen, här fick kvinnorna stanna. Finns en kvinnornas förgård eller vad det kallades. Innanför det så fick männen komma. Men in i själva tempelbyggnaden, dit fick bara prästerna gå. Och ni vet också säkert många av er att längst in i det templet så finns bakom ett tjockt tygstycke som kallas förlåten. Finns det allra heligaste. Där sa man, där är Guds närvaro. Dit fick bara överste prästen gå en gång om året och han var tvungen att ta med sig offer och det fanns massa regler och lagar kring detta. Utanför tempelbyggnaden kunde man själv få offra. Men den här byggnaden var liksom hela den här tempelplatsen. Det som är omgärdat av den här muren eller det här pelargångarna ser här. Salomos pelargångar och det här. Allt det här var en plats dit man gick för att möta Gud. För att komma nära Guds närvaro. Och det är viktigt att ha med sig. För det jag tänker att Jesus gör är att han vill inte att den här platserna, dit hedningarna skulle kunna få komma för att möta Gud. De som inte var judar. Han ville att den platsen skulle finnas för dem. Och därför kan man inte göra om det till en marknadsplats. Och därför kastar han ut människorna. Inte människorna, utan bara de som utnyttjade situationen. Han tömde inte hela platsen där. Paulus, han förklarar det här kan man säga. Han kommenterar detta i Efesierbrevet 2. Vi ska gå dit nu och läsa det. Så om du har din bibel så ta fram den. Och slå upp i Efesierbrevet kapitel 2. Vi ska läsa verserna 13-18. När Paulus skriver här så gör han det till sådana som var hedningar. Alltså sådana som inte tillhörde det judiska folket. Men som hade kommit till tro på Jesus. Han skriver flera gånger här i texten. Jag tänkte jag bara ska säga det innan. Han skriver de båda. Och då menar han alltså både den som är jude och den som är hedning. Den som tillhör Guds utvalda folk och alla andra. Hedningarna är ju alla andra människor. Låt oss läsa i Efesierbrevet. Kapitel 2, vers 13. Men nu, genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa. Och så skapa frid. Så skulle han försona de båda med Gud i en enda kropp genom korset. Där han dödade fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Jesus har rivit skiljemuren, skriver Paulus. Det som den här lilla muren som vi såg på bilden, som bara var en halv meter hög kanske, men som ändå gjorde en stor skillnad mellan var hedningarna fick vara och var judarna fick vara. Paulus säger att han har rivit den muren. den finns inte längre. Skillnaden, han är tydlig med att skillnaden mellan kristna och judar, så att säga, hedningar och judar, inte längre finns när det kommer till att komma till Guds närvaro. Paulus bekräftar också detta att Jesus kommer med fred, med frid. Frid för dem som var långt borta och frid för dem som var nära. Alltså frid både för de människor som inte kunde komma till Jerusalem överhuvudtaget, men också de som fick stanna liksom utanför. Men frid också till dem som kunde gå hela vägen in, de som var judar. Och så skriver han om att vi genom den helige ande, genom samma ande, får tillträde till Fadern. Och alltså, jag tänker så här, Jesus, när han dör, när han ger sitt liv på korset, så brister förlåten. Det här tjocka tyget som skiljer oss från att komma in i Guds liksom närvaro, den riktigt starka, tydliga närvaron. Det bryts, det försvinner. Det finns inte längre något hinder för oss att komma dit. Och det Jesus, tänker jag, eller Paulus förklarar här, är ju att i det här så är hela treenigheten inblandad. Sonen ger sitt liv, dör på korset och förlåten brister. Och sen kommer den helige ande, fyller oss, möter oss, tar sin boning i oss. Och då får vi tillgång till, tillträde till Fadern. Han som förut kändes långt borta, avlägsen, avskild för att han var innanför förlåten. Nu får vi komma till honom. Vi har tillträde till Fadern genom Sonen och Anden. Gud själv kan vi, du och jag, bygga en personlig relation med. Tänk bara över det en liten stund. Vi har nu chansen att där vi är, var vi än befinner oss, få möta Gud själv. Få tillträde till Fadern. Tillträde till det som var en gång det allra heligaste. Dit en person en gång om året fick gå in. Dit kan du och jag komma hela tiden. Var vi än är. Hemma hos oss själva. Vi får komma till den treenige guden. Vi som är ganska bräckliga varelser. Men han tar emot oss sådana som vi är. Och han kan då i detta ge dig en personlig frid och fred. Så mina vänner, egentligen två saker jag vill ha sagt den här dagen. Det ena är Jesus, han är kungen. Han är kungen som är värd att hyllas. Han förtjänar att bli upphöjd, att vi lovprisar honom när han rider in i Jerusalem också idag. Men han är inte kungen på det sätt som många kanske förväntar sig att en kung ska agera. Han är en ödmjuk konung. Han kommer med fred. Hans uppdrag är fred, inte strid. Hans rike kommer att sträcka sig över hela jorden. Men inte med krig, utan med fred. Och inte för att han har vunnit över alla andra och krossat dem, utan för att han har gett sitt eget liv. Det var det första. Och det andra är, Jesus ger oss alla. Dig och mig, jude eller hedning, eritrean eller svensk eller var vi än kommer ifrån, möjligheten, vi får den alla, att komma till Gud. Att få en personlig relation med honom. Vi kan genom Jesus, det han gjorde som tog bort förlåten, och genom anden som tar istället sin boning i oss, Gud själv, i oss, få leva med Gud, Fadern, Sonen och Anden, varje dag, varje stund. I alla omständigheter så kan han också då ge oss av sin frid. Jag känner att jag vill tacka Gud. Var gärna med mig och gör det. Tack kära Herre, för att när vi vänder oss till dig och när vi ser dig just nu, för den du är, så ber jag dig, så tackar jag dig Gud för att du har gjort så mycket gott för oss. Tänk att du har kommit till oss med din frid, med din fred Herre. Tack att vi får tro på att du verkligen är en kung som regerar i ditt rike, och vi tillhör ditt rike, och vi kommer ändå få se det breda sig ut över världen, inte genom strid och kamp, utan med frid och fred, och för att du har vunnit seger på korset. Och tackar dig också för att du på det sättet som du vann seger också krossade, tog bort förlåten, tog bort skiljemuren som gjorde att vissa människor inte fick komma in i din närhet. Och nu får vi det Herre. Nu får vi som vi, de vi är, med det vi bär på, med alla de omständigheter vi befinner oss i, får vi komma till dig, och vi får frid och vi får ro och vi får nåd och kärlek och trygghet Herre. Tack Jesus för att du älskar oss så mycket, så att du har gjort allt detta för oss. Välsigna nu var och en som sitter hemma och lyssnar. Och jag ber att du ska bevara oss alla den här tiden. Ge oss den friden. Ge oss den nåden som vi behöver just nu. Amen. Kära vänner, jag saknar er. Jag önskar att jag kunde liksom få vara med er istället i kyrkan. Men nu är det som det är. Vi accepterar det här. Jag önskar er verkligen Guds frid och ro. Och jag vill också påminna er om att vara med nu. Skicka gärna era bönämnen. Skicka dem till den här mailadressen b@pingstkholm.se, eller skicka dem via vår hemsida pingstkholm.se/kontakt. Där finns det ett formulär om du vill vara anonym. Eller kommentera med dem i kommentarsfältet här på Facebook. Så gör vi det här tillsammans. Vi ber för varandra där vi finns. Gud välsigne er, kära församling. Nu fortsätter vi att lovsjunga och tillbe tillsammans. Varsågod, lovsångsteamet.